För ett par somrar sedan så var jag ute och vandrade på en av Blekinges alla vandringsleder. Och så kom jag ner till, eller kom jag till Bräkne-Hoby. Och det var en plats där som hette Runamo, och på berghällen där kunde man se hur det hade spruckit isär en lång skreva en gång i tiden. Och den var ungefär 20 cm bred, den här skrevan som gick över berghällen. Och på något sätt så hade det gett upp en annan bergart där, en diabas. Och man brukar kalla det för en diabasgång. Så det gick över den här berghällen. Och i den här diabasgången så kunde man se liksom tecken. Det var som att någon hade huggit in olika tecken. Och det där har man funderat på genom åren, vad det kunde betyda för någonting. Vad var det som stod där på den här berghällen egentligen? Och redan på 1200-talet så var det en krönikör som hette Grammaticus som skrev om det här. Att det var forskare som undrade över vad som stod på berghällen. Men så på 1800-talet så tog det fart ordentligt. Nu skulle mysteriet lösas. Nu skulle man ta reda på vad det var som stod skrivet. Runolog och professor Finn Magnusson tog med sig sin stav och åkte till Bräkne-Hoby. De tog in hos prosten Wolf, som var en skriftens man, men det här som stod på berghällen, det kunde han inte tyda. Under ett år ungefär så höll man på där och tittade på detta som stod där på en berghällen. Man bläddrade i olika böcker, man jämförde och man funderade, man kliade sig i huvudet. Men man kom inte till någon klarhet. Förrän en dag, då Finn Magnusson kom på att man kanske ska läsa från andra hållet, det vill säga ungefär som på hebreiskt vis, från höger till vänster. Och då öppnade sig skriften så att säga. Och då såg han vad som stod skrivet på berghällen. Och det handlade något om en hyllning till några kungar eller något sånt här. Och alla häpnade och tyckte att, ja det ser man, det måste ju till en auktoritet, någon slags professor som håller i helhet och som kan förstå det hela. Här har ju andra mindre forskare försökt, men det gick ju inte så bra. Och det här väckte ju intresse. Så nu åkte andra forskare ytterligare dit, en arkeolog och så var det en kemiprofessor som hette Berzelius som åkte till Bräkne-Hoby också som skulle studera det här. Och dessa våra herrar, de kommer fram till att det står ingenting skrivet på den där berghällen. Det är bara naturliga sprickor i den här diabasgången. Och det är nog allmänt vedelagt att det är så att det är bara naturliga sprickor. Så han inbillade sig säkert det hela, han Finn Magnusson, runologen. Och jag tänkte på att så där kan det ju vara med oss troende när vi läser i Bibeln. Det är ju möjligt att vi kan läsa in saker som egentligen inte står där. Och han Finn, den här Finn Magnusson, han hade så svårt att släppa att det verkligen kunde vara att han hade tagit så fel. Så han hade svårt att ge upp tanken. Han ville ändå hävda att jo, det står nog någonting ändå. Och så kan det vara. Det är svårt att ge upp en tanke som man på något sätt har fastnat i. Vid samma tid, det här var på 1800-talet, 1830-talet någon gång som den här Finn Magnusson åkte till Bräkne-Hoby. Men i en annan världsdel, vid den här tiden så trädde en annan man fram, och det var en farmare, en lantbrukare i USA som började förkunna Guds ord. Han hette William Miller och han tyckte att dåtidens präster och pastorer, de tog inte sitt ansvar ordentligt. Man förkunnade alldeles för lite om Herrens återkomst. Nu skulle han ändra på det hela. Sköter inte de sin syssla så får man göra det själv. Och han kavlar upp ärmarna och så börjar han predika runt omkring. Och han hade bara egentligen ett tema när han reste runt. Och det var, är du redo att möta din frälsare när han kommer? Jag vet inte om han hade samma predikan, det kanske han hade också när han reste runt. Men det var i princip det han predikade om. Han sägs varit en ganska stillsam och inte alls någon blåögd fanatiker, men han brann ändå för sin uppgift. och det blev väckelse. Han fick hjälp av en annan pastor och man arrangerade stora samlingar. I New York och Philadelphia så kom det väldiga massor och lyssnade på denne William Miller. Och det blev en väckelse. Men man får väl säga att det innehöll ändå falska grunder i det han förkunnar. Därför Miller utlovar att Jesus skulle komma tillbaka den 22 oktober 1844. Den är dagen den kom. Dagen gick och dagen slutade som en helt vanlig dag. Och det hände ingenting. Jesus kom inte. Förvirringen var total och man spreds åt olika håll. En del lämnade kyrkan och andra undrade vad var det som hade hänt egentligen. Den stora besvikelsen har här kommit att kallas. The great disappointment. Det blev inte som man hade tänkt sig. Man hade ställt stora förhoppningar till den här dagen då Jesus skulle komma. Och så blev det inte så. Då kan man ju tycka att nu var det ju bara att skrota den där läran. På något sätt så hade det ju bevisat sig vara osann. Men likt Finn Magnusson så ville man vidhålla att det kanske ändå fanns någon slags sanning i det som hade hänt. Jesus kanske kom osynligt, andligt på något sätt. Eller så hände det något i himmelen. Han uppdaterade sin tjänst, han gick in i det allra heligaste, börjar man fundera på. Så man släppte det inte helt. Adventistsamfundet härrör ifrån den här väckelsen. Nu säger inte att de har en falsk lära. Inte alls, jag brukar vara in och lyssna på deras hemsida ibland och de har, tycker jag, en god förkunnelse. Även om jag inte håller med dem i allt. Det var profetisk period kring de här åren. Kring 1830. Tanken på att Jesus skulle komma var stark. Och man började fundera på om inte Jesus skulle kunna komma osynligt och andligt. Och den så kallade darbyismen växte sig starkare. Innan, om man ser kyrkohistoriskt, så hade, vågar jag hävda, kyrkan förkunnat att Jesus kommer synligt på Herrens dag. Men nu börjar man fundera över om Jesus kanske kunde komma osynligt före den här dagen och rycka upp sin församling. Man har ju letat stöd efter det här bakåt i historien om det finns ett osynligt uppryckande. Men det är nog svårt att finna det, att kyrkofäderna skulle ha skrivit om det. Men å andra sidan kan det vara en bortglömd sanning som har lyfts fram. Jag vet inte om ni har sett de här filmerna. Jag har bara hört talas om dem. Left Behind. Så jag tänkte, som predikant så får man väl ändå ha lite koll på det. Så jag satte mig för ett par veckor sedan och tittade på dem. Och det handlar ju om hur plötsligt människor försvinner ifrån jorden. Miljontals. Plötsligt så försvinner de ett nu. Och det är bara en klädhög som är kvar. Där de satt eller där de var på bussen eller vad det nu kunde vara. Och de hade blivit uppryckta då Jesus hade kommit tillbaka. Och de försvann ungefär likt Jesus försvann. Ni vet, han gick med Emmausvandrare, så står de. Och så sätter han sig där på kvällen, så bryter han brödet och så plötsligt försvinner han. Precis när han bryter brödet. Jag brukar tänka, men Jesus hade ju kläderna kvar på sig för att de låg ju inte kvar där. Men så här tänkte man sig, eller många gjorde det, eller gör. De som var kvar då, vad hände med dem? Jo, nu står de inför vedermödan som ska komma. Det kanske är naivt, men och det kanske är dumt också, men jag tänker så här att de som är kvar i vedermödan och som ska kämpa sig igenom den, om det här nu skulle stämma. Ja, på sätt och vis kan jag tycka att du skulle vilja vara kvar och hjälpa till. Men det kanske är lite dumt och fånigt tänkt. En annan tanke som växer starkare idag är att uppryckandet, det handlar egentligen om att Gud ska transportera oss till Jerusalem för att vi ska samlas där, och det ska bli fest på Sions berg, och Jesus kommer och regera på jorden i 1000 år. Och en del tänker sig att då är vi tillsammans med Jesus. Alltså uppryckandet, då bara förflyttas vi en liten bit, så vi flyttas inte uppåt utan åt sidan. Jag brukar kalla det här för sidledsförflyttningsteologin. Vi flyttas inte vertikalt uppåt utan horisontellt åt sidan. Överlag kan man nog säga, om man studerar förkunnelsen genom kyrkohistorien, att vi har fått en mera jordbunden syn på uppryckandet. Det vill säga att vi kommer att bli kvar här. Himlen på något sätt blir här på jorden. Det finns ju de som till och med raljerar med uppryckandet och säger att det är bara en primitiv syn på det hela. Det kan ju inte vara möjligt att vi ska ryckas upp. Det måste vara sagor att vi ska flyga ut i rymden, och att Jesus skulle komma nedstigen som en astronaut. Om man rycks upp på vår sida av jordklotet, så blir det ju neråt på andra sidan, menar de. Nej, vi är nog kvar här, hävdar de. Och Jesus ska bara framträda en dag mitt ibland oss. Det är det uppryckandet handlar om. Så tidiga generationers förkunnelse, den är bara naiv, menar många. När man genom åren har sjungit om vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska komma undan det som väntar. Ni vet alla läsarsånger som handlar om det här. Men de som kritiserar uppryckandet och gör mer eller mindre narr av det, jag tycker de påminner om sadduceerna på Jesu tid. Ni vet, det var ju de här som slipade på argumenten och spetsfundigheterna, så skulle man sätta Jesus på plats, och de trodde ju inte på någon uppståndelse. Och så kommer de till Jesus och säger att det var 7 bröder som i tur och ordning hade gift sig med en kvinna, och när den ene brodern dog så gifte sig nästa och så vidare. Och så undrar de, vem av dessa bröder ska lova tillsammans med kvinnan i himlen? Och då säger Jesus att ni förstår varken skriften eller Guds makt när ni tänker så. Finns det en himmel ovan där? Eller hur är det egentligen? Jag har tänkt på att Jesus, han lyfter ju blicken många gånger när han ber. När han bryter brödet så lyfter han blicken och tackar Gud. När han öppnar en döve mannens öron så lyfter han blicken. Anden kommer ner ovanifrån över Jesus när han döms. Folket hörde en röst, det lät som åskan, sa de, ovanifrån. Stefanus, som led martyrdöden och stenades, han lyfte blicken uppåt och så säger han: jag ser himmelen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Finns det en himmel där ovan? Ja, det tror jag. Därför att Gud är upphöjd. Oavsett vad vår tid sadducéer vill säga oss, så påstår jag att Gud är upphöjd. Och det handlar inte om väderstreck. Om du skulle befinna dig på andra sidan jordklotet, Gud är upphöjd. Jesus säger vid ett tillfälle att när jag har blivit upphöjd så ska jag dra alla till mig. Alla till sina ska han dra till sig. Och jag tror att Det skulle kallas för uppdragandet istället för uppryckandet. När Jesus drar oss hem in i himmelen. Vi kanske skulle kalla det för församlingens himmelsfärd. När den dagen kommer. Vi ska inte ut i kalla rymden, nej. Men vi ska dras in i himmelen. Och den ligger ovan där. En dag kommer vi se himlen öppen. Jag säger som Paulus, jag säger er en hemlighet. I det ögonblicket då du ser himlen öppen ska du börja dras uppåt. Och det kommer kännas som att det är i ditt inre, i din bröstkorg, i ditt hjärta som du hänger kvar när du lyfts uppåt. Av Guds väldiga kraft. Och vi behöver inte vara rädda, för han kommer inte släppa taget. Vi behöver inte gå ner några kilo, för Gud orkar. Därför att i det ögonblicket då vi börjar dras uppåt så har vi blivit förvandlade. I ett nu, som Paulus säger. Låt det här osannolikt. Lägg det ändå på minnet. Låt det här osannolikt, gör som Maria gjorde, bevara det i ditt hjärta. Ty jag tror att dagen kommer att komma. Det är inte säkert vi står på våra ben den dagen, utan vi kanske har hunnit avsomna. Men om vi är med när Jesus kommer, så tror jag det kommer bli så här. Som det står skrivet, skriv upp synen, rista in den på skrivtalor så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den. Ty den kommer helt visst, den ska inte utebli. Jag personligen tror på ett exodus. Att vi en dag ska räddas. Och det kommer behövas. Och jag tror att kyrkan kommer att förbereda sig på olika sätt i framtiden. Någon församling kanske precis har tagit ett jättelån för att bygga en ny kyrka när Jesus kommer. En annan har precis omorganiserat sig och ska gå in i en ny fas när Jesus kommer. Någon har precis avslutat ett möte där man lagt upp en 10-årsplan för framtiden när Jesus kommer. Är det fel att bygga en kyrka? Hur ska man veta? Ja, jag personligen tror att vi kommer att vara kvar när antikrist träder fram. Och då tror jag så här att då vet jag inte om det är så mycket lönt att bygga en kyrka för 50 miljoner. Men jag tror också att det kommer finnas sådana som står där en dag med sin lilla färdkost, med sitt lilla knyte. När Jesus kommer. Som på något sätt är förberedda. Det var de som byggde sin altan. Som om de inte skulle få inviga den. Det var de som köpte en ny bil. Som om att de skulle få ställa den vid vägkanten rätt som det var. Och lämna den. Det var de som placerade sina pensionsfonder. Som om att de aldrig skulle få bruka dem i framtiden. De tänkte som om. Jag jobbar ju i snickeribranschen. Och vi bygger ju till och vi bygger nytt. Och ska man inte göra det? Jo, visst. Men bygg som om. Att tiden är kort. Kan man stå där så att säga billigt talat med sin färdkost beredd när Jesus kommer? Som sagt, jag tror på ett exodus. Ungefär som när Mose sammankallade folket för att förbereda sig. Så tror jag att Gud kommer att samla sitt folk. Jag vet att vi har olika åsikter kring detta, men om vi är kvar när antikrist träder fram, så kanske vi behöver varandra på ett alldeles särskilt sätt. Vi kommer sammanfogas på ett särskilt sätt. Vi kommer börja fundera kanske mer på hur länge det är kvar. Vad ska vi göra som församling, som kyrka? Och jag tror att Korskyrkan i Lyckeby är en av de församlingarna som står där med sin färdkost, med sitt lilla knyte. Jag vill avsluta med ett bibelord ifrån Johannes. Ett känt bibelord, Johannes kapitel 14. De tre första verserna. Jag tror det är så här att Jesus vill att vi ska känna och hur vi ska vänta på honom. När han säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Känn ingen oro. Och jag tror personligen att vi ska ha uppsikt över han som ska komma. Antikrist. Men det viktiga är att vi ändå håller ihop, så att säga. Vi hjälper varandra. Nu ska vi be tillsammans. Ja, herre, det här är ju allvarliga ord. Nästan så allvarligt som man inte vill ta upp det. Jag tänker på dem som jag hjälper att snickra hemma hos, som har hela framtiden framför sig med barn och familj och som med glädje ser framåt. Hur ska man kunna säga att en dag ska det ta slut? Och ändå är det det som ditt ord säger. Vi är kallade till att säga att Guds rike är nära på ett synligt sätt. Herre, vi behöver inte bli stillasittande i väntan på dig. Utan vi får gå ut och vittna om att ditt rike är nära. Vi ber att få känna och uppleva barnaskapets trygghet i allt, herre. Som Paulus säger, grips inte av panik. Och Jesus, du har förberett många rum. Det är så lätt att vi vill sortera ut vem som skulle komma med och inte. Du kommer säkert överraska oss alla. Att det blir så många fler. Här idag så lägger vi våra liv i dina händer. Låt oss vandra vidare i glädje. Låt oss få ha framtidsvisioner och idéer och vad det nu kan vara, herre. Men ändå låta det här som om finnas i vårt inre. Som en påminnelse. Att vår tid oavsett är begränsad. Våra liv är egentligen korta. Vi tackar dig för en himmel som väntar. Vi tackar dig för hoppet. I Jesu namn. Amen.